There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers, with rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.
Det känns helt fantastiskt. Det är ett bevis på hårt jobb från alla i föreningen, och jag är så otroligt stolt över den här föreningen.
Från division 8 till division 1 på 7 år. Malmöklubben Arena FC har sedan starten 2015 gått upp i varje seriespel. Idag krävdes vinst mot Hässleholm, vilket det blev med 4-0, och klubben firar ännu en serieseger.
Vi vågade säga att vi ska upp. Vi vågar säga att vi ska vinna. Vi ska vara annorlunda. Vi presenterar våra spelare på ett helt annat sätt. Och det är lite det som gör oss annorlunda. Vi är mer färgrika, brukar vi säga.
Ni gör ju mycket mer än bara fotboll. Det är otroligt mycket olika samhällsengagemang. Varför gör ni det?
Det är såklart. Vi har ju ett ansvar för det samhälle vi lever i. Och jag tror att det har mycket att göra med att folk engagerar sig i föreningen, just av den anledningen också, att man vill göra en förändring. Det är många ungdomar som är i behov av fysisk aktivitet, så därför känns det bra att man kan göra ett och annat vid sidan om fotbollen också, så att engagera människor.
Jag kollar ju inte fotboll, jag tycker det är så homosexuellt.
Men Chang, du kanske kan sponsra dem?
Nej, hockey är jag inne. Kan vi inte få ett afghanskt hockeylag istället?
Vi kan starta dem. Du kan väl sponsra ett fotbollslag, det är väl jättemånga som tittar på fotboll.
Världens största sponsor.
Faktiskt.
Annars okay, får man får inte slåss i fotboll.
Om vi stannar vid hur...
Får man det? Sorry.
om du sponsrar så vill vi slåss nästa match.
Ja, bra. Det är det jag gillar med hockey. Det är liksom, men det är inte det här homosexuella. Och han petade på mig och bröt jag benet, och fy fan. Du vet, och det här, det är så fotbollsspel. Så kollar du hockey, någon jävel får liksom två käftsmällar. Han bara spottar lite och fortsätter spela. Alltså det är liksom helt olika attityd, du vet.
Ja, det är mycket närkamper i fotboll, tycker jag. Sen att vissa lägger sig lite, det är mer personlighet.
Jag gillar den skånska dialekten. Alltså det är ju den här riktiga Malmö-dialekten.
Vad skulle du säga att du har för dialekt?
Lattesvenska.
Nej. Det där är skånsk. Ja. Okay. Du, blattarna här uppe pratar helt annorlunda.
Det är första gången jag är i Stockholm faktiskt, så vi får se.
Men hur länge har du varit i Sverige?
Jag flydde kriget när jag var 13 år, så att 22 år.
Du kom 2000?
2002.
Kom du som ensamkommande?
Nej, men vi kom 3-4 stycken från familjen. Syskon, ensamma. Sen kom min mamma och mina systrar.
Okay.
Pappa var borta 10 år i kriget, vilket vi trodde han hade dött egentligen. Sen något år senare dyker ett brev att han är i Sverige. Vi trodde inte på det först såklart. Det är någon som skojar kanske med oss. Men det visade sig att det var rätt, så att så började vår resa.
Var det pappa som hörde av sig?
Ja.
Och sa att han är i Sverige?
Vi flydde ju i Afghanistan från olika städer till städer beroende på där det var som lugnast, så flyttade vi dit. Från Kabul till Helmand och därifrån till Badghis i Herat och de provinserna. Sen där var de flesta av släktingarna, så vi stannade där ett tag. Under den perioden försvann pappa när talibanerna hade makten. Så ett par år var han borta, sen dök han helt plötsligt upp.
Och var han med i kriget på något sätt? Eller var...
Nej, han var läkare. Men okay. De dödade alla välutbildade och de flesta försvann. Och de kom aldrig tillbaka, så folk visste inte. En hel del har varit borta nu 15-20 år, sen har de dykt upp igen på något sätt någonstans. En del letar fortfarande efter sina familjer, för man har flytt hela tiden runt i hemlandet. Men vi hittade rätt, eller han hittade oss. Annars hade vi kanske inte alls fått kontakt med honom på 10 år till.
Så när du fick det där brevet, då var ni i Afghanistan?
Då var vi hemma, någon knackade på dörren. Jag råkade vara med mamma, för jag är yngsta sonen. Och när mamma står och läser, så blir hon, jag märker att hon blir känslig. Jag är rätt så liten fortfarande ändå. Ser hon gråter. Hon bara sätter sig ner och får en känsla. Vad händer? Vad? Jag känner igen stilen, men jag vågar inte tro på att det är din pappa. Pappa, aha. Jag fick pappas känsla. Jag var inte uppväxt under honom på det sättet. Och sen började kontakten så. Hon sa, jag skriver. Jag ser om det här stämmer. Så när vi skrev tillbaka så fick vi, vi tar telefonkontakt. Sen fick vi flytta till en annan stad för att kunna ha telefonkontakt. Sen därifrån flydde vi till Iran illegalt. Mycket jobbigt. Det är det jobbigaste året under vårt liv. Inte ens kriget var så jobbigt som det var att gömma sig i Iran.
Varför behövde ni flytta till en annan stad för att ha telefonkontakt?
Där vi bodde eller gömde oss, det var mycket berg, fanns inte telefoner. Det var enda anledningen egentligen för att ha kontakt med honom.
Vad var det som var jobbigt i Iran?
Vi fick gömma oss och leva. När jag skulle gå ut och på morgonen hämta bröd, stod jag i en kö på 40 pers för att köpa bröd. Sen kom en äldre man och tog mig när jag var längst fram. I en smutsig avgång, längst bak i kön igen. Alltså det var på det sättet. Men samtidigt förstår jag det också, att jättemånga flydde ju mot Iran under krigen. Och det har alltid varit så. Så det är jobbigt för dem också, att det kom hela tiden folk som var hungriga. Som kanske gjorde grejer. Det som är svenskarna som hatar invandrare. Som begår kriminalitet och så vidare. Den känslan, jag var ju inte kriminell, jag var väldigt ung. Men jag kände att jag blev behandlad dåligt. Jag fick inte spela fotboll, för det var min stora passion. På gatan när jag spelade fotboll, istället slog de mig, de äldre killarna. Så att det var en sån jobbig period, men därifrån sen gick det snabbt att komma hit.
Men när man har den här erfarenheten av att bli utsatt för rasism, hur tänker du när du är sen i Sverige och sen så pratar man om rasism här? För du har ju verkligen, du kan ju jämföra olika...
Först blir jag känslig, jag ska vara ärlig. Jag vet inte om ni märker.
Jo, jag ser, jo, absolut.
Det är det jag försöker jobba bort. Jag tycker det är jobbigt. Jag tycker det behöver inte finnas, för människor dömer rätt så fort. Jag tycker det är bara en som ska döma, och det är Gud. Men människor tyvärr dömer rätt så snabbt.
Men hur är det med rasism i Sverige jämfört med Iran till exempel mot Afghanistan?
Jag har upplevt rasism under mina 22 år, och jag upplever det än idag.
Det är sjukt. Men var det värre i Iran än Sverige, eller Sverige värre, eller... Om du ska jämföra.
Iran var det värre under det året. Det har aldrig varit om något värre, ska vara ärlig.
Nej.
Men sen i Sverige har det varit på sitt sätt jobbigt.
Men hur upplever du det i Sverige?
Jag har fortfarande inte accepterat. Jag är inte svensk i Sverige. När jag åker till hemlandet, jag är inte afghan. Och här är jag pratar svenska. Jag pratar till min svenska hemma. Vi har jättemycket för Malmö. Vi har jättemycket för svenska samhället. Men vi är fortfarande inte svenskar. Men... Och man får höra det, man får se det. Tittar man på vår klubb, vilka förutsättningar vi har. Jag har sagt det öppet. Tänk om denna klubben hade hetat Limhamns BK. Alltså det är typiskt svenskt namn. Då hade vi haft allt.
Har du läst Mustafas bok?
Jag har inte hunnit faktiskt, ska vara ärlig.
Det är bra, skit i det.
Nej, men han har ett tips om att man ska lägga till ett svenskt namn för att bli accepterad. Jag håller inte med Mustafa, men... Kan inte ni slänga in ett svenskt namn i FC Ariana?
Jag, med all respekt, jag tycker, jag håller med dig. Jag behöver inte ändra mitt namn. Jag tycker folk ska ändra sin attityd. Varför ska jag ändra mitt namn?
Men på vilket sätt känner du dig inte accepterat i Sverige? Men personligen?
De säger inte det rakt ut.
Ni är mer subtilt?
Yep. Titta bara på Arianas förutsättningar. Vi är näst största klubben i Malmö. Första 4-5 åren vi tvättar våra kläder hemma i våra lägenheter. Och då snackar vi föreningsliv i Sverige, lika för alla.
Men om vi tar det från början, FC Ariana. Ni bildar fotbollslaget eller föreningen 2015.
Men 2016 egentligen drar det igång.
Kan du berätta hur det gick till när ni bildade föreningen?
Jag kom med en stor passion till fotbollen in till Sverige. Både i ett utsatt område som heter Rosengård. 11 pers i en tvåa, slängde de in oss. Därifrån började min resa egentligen i Sverige. Och jag älskade fotboll. Jag tog en boll ut till skolan. Jag kom hem 12 på natten med den bollen. Jag spelade i ett par svenska klubbar. Och jag fick aldrig känna att jag är en del av det. Jag spenderade enormt mycket tid. Jag var först på träningarna, 45-50 minuter före alla andra. Jag till och med hjälpte med material där, materialaren, tvätta, pumpa bollar och så vidare. Jag ville vara en del av det. Jag var sist därifrån när alla hade tränat färdigt. Jag plockade material, jag spelade, jag tränade extra. Jag fick aldrig känna att jag är en del av det. Folk hälsade inte på en.
Inte?
Jag fick inte känna mig en del av det.
Jag tänker just att inte känna sig del, konkret, vad kan det vara? Du säger till exempel att de inte hälsar på dig.
Yes.
Vad kan man säga mer? Kan du säga mer grejer som gjorde att den känslan dök upp?
Exkludering hela tiden. I form av att löra en. Jag kände mig som en ungdom på den tiden. Men jag blev vuxen väldigt tidigt. För i hemlandet fick jag jobba rätt så tidigt för att ta hand om familjen. Så jag var klar i huvudet även när jag var ung, tonåring. Så jag såg allt och kanske då känner de här vuxna att han här fattar inte än. Men man känner allt, jag förstår allt. Bättre än en 15-åring, en 17-åring. Vanligtvis gör. Och då kände jag att de säger en sak men gör något annat. Man såg blickarna, skämten om invandrare, skämten om mitt utseende, min kropp, hur jag pratar, hur jag spelar. Jag gick dit och hälsade på alla, men när de som kom in efter mig omklädde sig gick inte rundan och hälsade. Jag kunde koka te och servera mina närmaste färska dagglas, men jag fick aldrig den tillbaks. Så jag var hela tiden vänlig, jag var hela tiden en kamrat, men jag fick aldrig ha en kamrat. Och jag tyckte det var skitjobbigt för att jag bet verkligen på mig själv. Och det var inte så att jag gjorde det för att få tillbaks det, men jag kände att det här är föreningsliv, det här är mänsklighet, det här är vänskap. Vi spenderar nog mycket tid. Så det gick långt, spela fotboll i olika klubbar.
Men i de här klubbarna, var det andras etniska svenska eller var det blandat med, eller vad var det för de här människorna du var med? Var det någon speciell samhällsklass de kom från eller var det folk från Rosengård eller?
De flesta av dem i det laget var svenskar till en början. Sen blev det ju mindre och mindre ju äldre vi blev. Och på det sättet förändrades det lite situationen. Man blev mer accepterad för den man är. Men de som tog besluten var fortfarande de som inte såg på en som alla andra. Jag tyckte det var jobbigt. Men den uttalades inte, för jag är en ärlig människa. Jag säger exakt vad jag känner. Den kan vara jobbig också. Den typen av människor.
Jag kan känna igen det där. Jag kommer ihåg själv när man var ung. Jag vet inte om ni är, men ibland så kunde mina kompisar säga så här: Hanif, du fan va, du är nice. Du är inte alls som de andra invandrarna. Du är mycket snällare.
Alltså, ja, men det känner jag också igen.
Och grejen är, jag tänker så här att det blir ett
väldigt... Vad fan säger det till dig?
Ja, men det var jättevanligt. Och vet du vad det sjuka är? Och jag tror det är så vanligt. Och det sjuka är det här att jag blev ju själv glad över att någon sa så. För jag tänkte att yes, äntligen jag får vara med i gemenskapen.
Men...
Det här var när jag var tonåring. Jag tänker när man var...
Jag fick höra det senast häromdagen på socionomutbildningen.
Vad sa de till dig?
Då sa de, men varför är du så bra och integrerad, så har så schyssta värderingar?
Ja,
okay, jag har en teori. När folk sa det här till dig, hur gammal var du då?
Det här var ju i min... Jag vill minnas att det var runt 15, 16, 17 års ålder.
Hur flytande svenska pratade du då?
Ja, då pratade jag flytande.
Utan brytning?
Ja.
Jag tror det är en, jag säger inte att det är rätt, men det är en sån stor barriär här. Alltså fort man har en minsta lilla brytning som kommer inte från Europa, så tror jag det skapar en jättestor distans.
Fast det är inte bara brytningen, utan det handlar, det jag minns specifikt, det är att De sa så här: du är schysst som person. Du är inte som de andra invandrarna. De är dåliga, men du är bra. Aha. Så det var inte bara... Det, i det fallet så var det inte just...
Hängde du med skinheads eller?
Nej, det var samma sak med typ när mina närmsta kompisar, när det var en nära kompis till mig, så när hon var ute och festade så kom ju andra killar börja flörta med henne. Och de sa, fan, det kom så här äckliga turkar och flörta. Och vi var ju vänner. Och jag kan ju tänka så här att om hon tänker typ, alltså det var ju inte specifikt en turk utan det var någon med utländsk bakgrund. Men om man uttalar sig att det någon är äcklig turk, vad har man för syn på personer med utländsk bakgrund? Så det, på så sätt så fanns en subtil känsla kring en del personer med utländsk bakgrund. Men det här var när man var väldigt ung. När man blir äldre så upplever jag att det är väldigt annorlunda.
Men det här du beskriver, det här är någonting som Zlatan har pratat mycket om. Att när han spelade så, du vet, de skrev ju ett brev, föräldrarna. Där de skulle utesluta Zlatan från laget, från Malmö.
Varför det?
Han var annorlunda.
För han var konstig, han var annorlunda. Han var annorlunda. Men, och det här är ett men. För att jag tror att det här är viktigt. Tror inte du att det har mer att göra med att det blir kulturkrockar än att det är främlingsfientlighet eller rasism? Om vi tar Zlatan som exempel. Zlatan... Han var väldigt egoistisk när han spelade. Ja. I Sverige passar man. I Sverige tänker man på laget. Zlatan bröt mot allt det.
Det är därför Sverige aldrig vinner.
Nej. Men jag...
De passar för mycket.
Nej, men jag ska säga så här.
Det finns inga egon som vill någonting mer.
Okay. Exakt. Zlatan i Sverige är laget alltid före jaget. Zlatan bröt mot det där. Kolla vad han är nu. Men det spelar ingen roll. Om du bryter mot det där, då är du inte en del av laget. Och okej, okay, man kan säga vad man vill om det. Men det du, när jag läste om dig nu så sa du att du skapade FC Ariana, det här fotbollslaget. För du sa så här att du ville skapa en familj. Okej, okay, jag tror inte att många fotbollslag i Sverige har att vi är en familj.
Alltså att man... Har du inte sett, vad heter de? Alla de här klackarna, de som slåss med varandra. Det är ju bara det snacket ju.
Okej.
Okay. Är vi familjen?
Ja, exakt.
Känner du att det laget som inte släppte in dig, var de annars en familj?
Absolut.
Okay.
Uttalar.
Okay.
Läser man deras på hemsidan, det står där hur de ska behandla människor.
Ja, men egentligen... det är fina ord. Det har alla.
Ja, men det är just det jag känner angående Zlatan. Först och främst tycker jag att Sverige ska göra en lag där man inte får prata dåligt om Zlatan. För vad han har gjort för svensk fotboll är helt absurd. Alltså, att man sitter och ändå pratar om honom, att det är någonting har varit hans fel på grund av hans beteende. Hur kan det vara fel när du har kommit så långt med det du har gjort?
Jag håller med dig. Men där
i jämförelse med vad svensk fotboll och var vi står idag, jämför man med andra länder, vi är långt efter.
Men jag gick inte alltid bra för fotbollen när Zlatan inte var med? Och när Zlatan var med som förlorade.
Absolut. Och i Zlatans fall så var han ju kaxig. Ja. Han var egoistisk. Men i mitt fall, jag var den fina pojken.
Men tror du att det är möjligt att... Ser inte att det är nödvändigtvis så. Men tror du att det är möjligt att dina erfarenheter i Iran har gjort det lite känslig mot all form av... Nu ser man. Om man är lite inte direkt vänlig.
Alltså,
jag blev hård där, ska jag påstå. Mm. Det som gjorde mig var känslig var kriget. Mm. Extremismen, talibanerna på den tiden. Där fick man uppleva grejen.
När jag gick i gymnasiet i Osby, jag vet att du vet var det ligger, norra Skåne.
Jag vet. Jag
okay, ja. Då var det två grabbar från Afghanistan, vad fan hette han, är skitsamma. Så hamnade i vår klass på gymnasiet. Ingen ville prata med dem. Ingen ville umgås, ingenting. Alltså jag har aldrig sett människor så jävla isolerade. Jag och en annan polare, Patrik Rostal heter han. Vi gick hem till dem och hälsade på, umgicks med dem. Då blev vi mobbade för att vi syntes med de afghanerna. Så då blev vi utfrysta också.
Men det här känner jag igen när jag började spela fotboll i Stockholm, i Älta. Alltså, mina lagkamrater, alla var ju svenskar, etniska svenskar. Noll kontakt med dem. Alltså noll. Det var verkligen, man var utanför. Och det spelade ingen roll om man var duktig eller dålig, utan det var bara så här.
Men de var vänliga mot varandra där.
Ja.
Hur länge var det här?
Så länge jag spelade.
Var det så?
Ja, verkligen. Mm. Men jag vill ändå lägga in ett men. Jag tror inte att det enbart har att göra med, du vet, du är invandrare, jag är svensk. Det finns också en klassaspekt där. Alltså man umgås mer om man är nära varandra i klassmässigt.
Om jag tar exemplet i gymnasiet, de afghanerna som vi hade i klassen, det var inte liksom trotsproletariat eller någon lägre klass. De här killarna hade ändå utbildning och vettigt klädd, uppförde sig jättetrevliga. Skitschyssta på alla sätt och vis. Men det hjälpte inte. Mm. Det var liksom, nej.
Okej, men det gjorde sen att du startade det här fotbollslaget.
Jag tröttnade på fotbollen. Det var min stora passion. Sen kände jag att, vad gör jag här? Det var ändå, vi sticker till match en sommar. Vi ligger under med 1-0 i halvlek. Och så hör jag en kille prata. Och när jag vänder mig åt höger, 10 meter bort sitter en kille. Vi har tränat ihop i 6 månader. Då snackar vi 3-4 träningar i veckan plus en del matcher. På 6 månader har han varken hälsat på mig eller jag hört hans röst. På 6 månader. Så där och då under matchen tänkte jag, vad gör jag här? Det var exakt det jag tänkte.
Sa han någonting? Eller?
Han kommenterade någonting om matchen och min situation. Att det kommer många bollar på mig men vi får inte understöd. Jag tänkte, shit, det är Tobbe som pratar. Jag kunde bara hans namn. Inget mer. Där och då tänkte jag, jag vill inte vara här.
Men var det inte så att du var dålig på att passa?
Mycket möjligt. Jag var
och till slut så ledsnade om.
Men där och då kände jag att jag spenderar så mycket tid på något som jag älskar så mycket. Ja, ska jag göra det, ska jag göra det på mitt sätt nu. Nu har jag blivit ändå äldre, så jag gör det. Nurla Amiri, fotbollsspelaren, landslagsspelaren, den första från Sverige i det afghanska landslaget. Råkar gå förbi min balkong en vecka senare. Han kör och hälsar, sen jag ser att bilen backar tillbaks. Säger, du, har du funderat på att starta en egen fotbollsförening? Så din jävel, kom in nu. Så, nej, jag har bråttom, men tänk på det. Så när han kör därifrån går jag in på Svenska fotbollsförbundets sida och läser lite hur man gör. Noll erfarenhet, aldrig gjort någonting mer än bara spela fotboll, gå till skolan i Sverige. Så började det. Jag tänkte, jag ska göra det. Svensk fotboll, jag ska spela i en förening där det är på mitt sätt. Där det är varmt, där alla behandlas på lika villkor.
Även du spekar.
Exakt.
Okej, okay. Så hur gick det till när du startade laget? Vad var syftet? Alltså att det skulle bara vara för afghaner till att börja med, eller?
Absolut inte. Och det måste man nämna. Det är bra att du frågar. För att många med Arianas framgångar vill gärna putta bort oss. Ja, det är afghanslag. Jag tycker det är fel att fokusera på de grejerna. Jag tycker rätt fokus ska vara vad man har gjort, inte vem som har gjort det. Det är fortfarande det som pågår just nu. Och invandrare, ensamkommande som har gjort det. Jag är inte ensamkommande. Jag är invandrare, men jag är inte ensamkommande. Och varför ska det stå alltid att det är en invandrare som har gjort det? Varför pratas det inte mer om Arianas framgång? Vilka som har gjort det? Det är inte viktigt. Vad är det man har gjort? Det är där fokus ska ligga, för det är det som har blivit svensk fotbollshistoria.
Varför heter det Ariana?
Ja, men jag kände att det är ett rätt så internationellt namn. Jag tittar på flygbolag och stora företag och så vidare. Och jag gillar namnet Ariana. Så att det var...
Var kommer det ifrån?
Den kommer från Afghanistan vid de första arierna.
Var det inte iranierna som var de första?
Vi har två iranier här också.
Men finns det etniska svenskar i fotbollslaget?
Oja. I början var det ju de flesta var afghanerna som köpte idén. Därav blev det många afghaner till en början. De var lätta att övertala och tro på drömmen. För redan dag ett så vi ska sätta färg på svensk fotboll sedan ute i Europa. Många som skrattar åt oss.
Men påminner inte det här om syrianska? Det är ett fotbollslag.
Eller assyriska,
vad du vet. Ja. Det är samma grej där.
Dalkurd.
Ja, precis.
Så jag tror det finns också ett persisk lag någonstans.
Det finns i Stockholm ett persisk lag.
Hur gick det? Så ni börjar man i division 7?
8 till och med, en division lägre ner. Okay. Reservlagsserien.
Reservligan.
Men okay, vi räknade som 8 för att få rätt på vår räkning. Men 8 serien. Ja.
Och varje år har ni gått upp en division?
Precis.
Inte varje år enligt Wikipedia. Något år var ni kvar i samma division? Nej.
Aldrig.
Det har ni gått upp varje år?
Varje år, senaste 7 åren, och det är svensk fotbollshistoria.
Och vilken, var spelar ni nu någonstans?
Division 1, södra.
Och vilken är högsta?
Allsvenskan. Två steg till så är vi i Sverige.
Det är Superettan.
Sen Allsvenskan.
Allsvenskan.
Hur har det gått till när du ska skapa den här, vad ska man säga, kulturen i FC Ariana, den här familjen? Hur har du fått ut det budskapet till föreningen och spelarna?
Jag brukar alltid säga, vi säger allihopa, att barn gör inte som man säger, de gör som man gör. Vi har fått vara de som visar vägen. Vi jobbar ständigt med våra medlemmar, anställda, ledare, you name it, alla runt omkring föreningen. Vi har Arianas röda tråd. Och där är de här tre orden som vi ständigt jobbar runt omkring. Kärlek, gemenskap, respekt. Och respekt är för oss den största grundpelaren, säger vi. Och vi jobbar, vi är närvarande. Och sen är vi själva precis till 100% exakt så som vi vill att alla ska vara runt omkring Ariana.
Men hur väljer ni vilka som får vara med och inte då? För det, man kan ju ha världens bästa kultur, värdeord, strategi. Men sen, precis som du säger, barn gör som, inte som man säger, de gör som man gör.
Yes.
Det beror ju till slut också på vilka som kommer in där. Hur väljer ni vilka som får vara med i den här gemenskapen?
Vi scoutar väldigt noga våra spelare som ska komma in. Vi tittar noga på vilka som passar in på det sättet utifrån. För att Ariana har blivit oss en förening som är väldigt resultatinriktad. Och då tittar vi på kvalitet först och främst. Vilka som har fotbollskvaliteterna, sen tittar vi på karaktärerna. Och vi ser utifrån helheten, passar man in, ja, då är man välkommen att vara med. Men det har varit så under åren, det har varit folk som inte passat in på förhand, men vi har gett dem chansen. Det går att förändras när man får en chans, när man är med människor som är runt omkring en, som tar hand om en, som ger en förutsättningar. Det har förändrat en hel del som har inte passat in. Men har kommit in och passat in och blivit en del av något som ingen annan trodde att de kunde bli. För ingen har gett dem chansen. De har varit dömda på förhand. Nej, men han är skitstövel. Han kommer bara förstöra ett lag. Nej, då väntar du bara. När han ska få lite värme och kärlek så kommer han ställa sig...
Hur ser det ut när en spelare inte passar in?
Ja, men då förklarar vi vår verksamhet.
Nej, men jag menar, vilka karaktärer har den här personen som gör att den inte passar in?
Kan ni ett exempel på någon spelare som kanske ni har haft som inte har passat in?
Vad gör de? Alltså, vad är det man gör?
Den äktheten finns inte hos dem.
Äktheten?
Ja, det finns en genuin äkthet i Ariana. Man är rakt på sak, högt i tak, man är ärlig i alla lägen. De spelarna oftast viker ner där. De är inte äkta. De säger inte saker och ting de menar. Ett exempel kan vara det att man pratar med dem, de tittar ner istället för att titta i dina ögon. För det är aldrig en äkta människa. Du tittar rakt i ögonen och säger exakt vad du känner. För du ser in i deras hjärta. Du rör dem direkt, pillar i deras hjärta.
Det beror väl på, tänker jag. En del är ju blyga.
Ja, men de blyga också. När de ska säga något och de menar att de tittar på det. Mm. Du, det där. Ja, fan, jag ska ha ett par fotbollsskor. Du lovade mig förra månaden. Och då tittar man inte ner. Du, var mina skor?
Det är faktiskt en bra poäng. Alltså, om det är på riktigt.
Nu var det ett exempel, men det händer ju mycket.
Om det är på riktigt, då ska man ha det som man tycker är rättvist. Då försöker man få kontakt med
dem. Jo, men vi är ju nog i Sverige. Kom igen.
Ja, men de har skapat... När du har sagt så att det ska vara en familj.
Yes.
Vad menar du med att Ariana är en familj? Kan ni ge några exempel på det?
Auran, känslan. När jag nu ska hem, jag öppnar dörren, jag ser alltid någon barnunge, det är antingen systers eller broders barn som springer fram och omfamnar en. Och sen kommer mamma med mat, det är gott, och sen är pappa. Sen är man omgås, det är en känsla, det är den luften där inne. Man känner att man är älskad. Alla bryr sig om en. Där tänker man inte, åh, de inte sitter ensamma, jag är inte välkommen där i den hörnan. När man kliver in i Arianas omklädning, redan på IP, man känner av musiken är på. Det luktar te, kaffe, det serveras. När man kommer in, alla hälsar. Åh, puss, kram, du vet. Man går runt sin runda. Alla pratar med alla. En del gymmar, en del sitter och pratar. Sen man skämtar om den gruppen. Man drar in dem. Man går runt så här. Alla är en enhet. Det är en familj, en enhet. En familj. Idag mår jag dåligt här. Händer någonting med mig här så hela min familj är på ett par timmar. Men om man inte känner det, om man inte känner sig älskad, om man inte känner att folk bryr sig om en, då blir det lätt de här grupperingarna. I fotbollslag, du har spelat fotboll, du vet, i ett omklädningsrum, det är väldigt grupperat oftast. Det är de mot dem, det är den mot den, det är de stjärnorna i laget mot de lite
sämre. Ni har inte det hos oss?
Absolut inte. Ett exempel kan jag ta upp, det var två killar som kom inför division 3 till oss. Ena fick spela rätt så begränsat. Och så hittar han en kompis i laget, sen kör de hem till efterträningarna, kommer hem till träningarna tillsammans. Jag lät dem en vecka. Andra veckan, och då talar vi om äkthet. Jag tog båda två tillsammans, rummet bredvid. Så kom killar, vi ska prata lite. Jag sa, titta på mig. Jag sa, detta finns inte i Ariana. Att man håller hand, man går in och ut tillsammans, man isolerar sig, man är en grupp i vår grupp. Kommer ni in tillsammans nästa träning, så kommer någon av er få inte vara kvar i Ariana. Och jag tittar på dem, så båda två tittar på varandra och säger shit. De märker allt. Känner dem, men de säger inte det, för det är min känsla. Nästa träning kommer han med någon annan och så kommer han med två, tre andra. Så var den gruppen död. Nu omgås de med alla och liksom och så vidare. Så gick det mycket bättre för dem också fotbollsmässigt. För de hade isolerat sig i sin bubbla, började prata om tränare, kanske om spelare. Och det är lätt att det smittar av sig.
Men är inte det en fantasi det här att alla ska vara med alla? Blir det inte automatiskt så att det blir subgrupper i alla stora? Alltså så fort du har en stor grupp så blir det subgrupper, för att man kommer mer överens med vissa och en andra. Jag tänker den här idén om att det ska vara totalt platt, det blir ju som Mauricio Rojas sa, att det är en fantasi.
Men det kan, du kan komma överens bättre med honom än mig, men du behöver inte ha emot mig.
Nej.
När vi har ändå samma mål, vi ska ändå upp till division 2, ettan. Men du behöver inte jobba emot mig. Visst, du trivs bättre med honom, du sitter med honom, du pratar oftare med honom. Det är helt okej. Okay. Och det har vi också i Ariana. Vi säger nära vänner med en del och inte med den andra del. Men att jag menar, ständigt isolera sig med dem. Men vad har jag och du för relation om vi spenderar 5 dagar i veckan tillsammans, minst 4-5 timmar om dagen? Att du inte kan sitta med mig, du inte kan dricka en kopp te med mig. Att vi kan växla ett par ord. För jag tror på att man lär sig ständigt, hela tiden, som människa. Och bästa i skolan är att träffa nya människor. Så om du isolerar dig från att träffa nya människor och sätter gränser där, då tycker jag det är fel inställning att komma in i fotbollen framförallt. För mig fotboll är en religion idag, som talar samma språk.
Jag funderar på en sak du sa innan, att du blir behandlad, du kommer inte in någonstans, du var isolerad i början innan du drog igång den här fotbollsklubben.
Ja, jag tyckte det var tråkigt, jag kände mig
utanför.
Yes.
Ja. Idag när du träffar folk utanför fotbollsklubben, alltså svenskar och sådär, mm, känner du dig fortfarande att du är utanför, att de inte accepterar dig, eller hur upplever du det?
Det gör de ju. En del, en hel del hoppas på att det ska gå dåligt för Ariana, för att man gör det annorlunda nu, istället för att. För mig är det en sån självklar grej. Ser jag att något funkar fantastiskt bra, så försöker jag se vad är det de gör. Ta till mig det som är bra. Liksom. Men vi ser att en del gör det, men en del hoppas på att det går dåligt bara för man gör det annorlunda. Man har gjort det så bra här, Jonna. De säger till dig, lycka till, men jag vet om att de menar inte det. De hoppas på att det stannar. För det är det här att man har gjort det utan dem. Inte på det sättet de gör det. Man har gjort det lite annorlunda och det funkar riktigt bra.
Men pratar du fotbollsvärlden nu eller vanligt folk?
Jag tänker för
både och.
Okay.
För när du träffar folk som inte har koll på fotboll,
ja,
och så träffar de dig, de vet inte att du håller på med fotboll. Hur upplever du att...
Nu när jag är lite mindre så upplever jag det ändå, eller när jag är äldre, nu upplever jag att det har blivit lite mindre, men den finns överallt. Det finns på mina arbetsplatser, det finns utan jag träffar folk. Det är när jag är på jobbmöten, när jag är på möten när det gäller fotbollen.
Men när du jobbar, vad jobbar du med?
Jag är idag undertaksmontör inom byggbranschen.
Undertak?
Ja, nej.
Alltså innertak, eller menar du?
Innertak, ja.
Innertak?
Yes.
Ah.
Jag jobbar med det idag och sidan
då vet du vad pärlspont är för något?
Nej, faktiskt inte.
Innertak? pärlspont, det är ju trä, du vet, som du sätter, som är falsad.
Vi jobbar inte med trä, det är bara
sådana här akustikplattor.
Alla bygger inte torp, kör. Det finns andra byggnader också. Han har köpt en koja också i skogen, han tror han är byggexpert.
Nej, men jag måste lära honom hur man bygger riktiga svenska hus. Då blir du svensk sen.
Och så ska
du
lära... ett afghanskt
sätt. Han ska få lära sig snusa.
Men jag känner igen det där, för... Och jag ser en intressant så här skärningspunkt. Just det här du beskriver, att man blir behandlad annorlunda. När jag och min familj kom till Sverige, det var 86. Wow. Och vi hamnade på ett ställe som heter Ekerö. Och vi var typ de enda invandrarna där. Det fanns en chilensk familj och så fanns det en till familj som var iranier. Typ på hela Ekerö. Alla visste vilka vi var. Det var som en saga. Så folk var nyfikna, de ville prata med oss hela tiden, de bjöd in oss till grillfester. Det var liksom exakt så som man önskade att det hade varit.
Utom att de serverade fläsk.
Ja, men vi åt fläsk. Ja, okay. Så det var inget problem. Men jag har märkt att ju äldre jag blir, desto mer stöter jag på att jag blir behandlad annorlunda. Och så har jag funderat på det. Till exempel, jag föreläser mycket. Och det har hänt vid flera tillfällen när jag har stått där bredvid scenen och så väntar jag på att de ska komma och ge mig mick och du vet allt sånt. Och så kommer det någon fram till mig och säger så här: du, kan du gå och hämta mer kaffe? Så tror de att jag är, du vet, inte den jag egentligen är där. Och så har jag tänkt på det där mycket och jag undrar om det beror på att det har varit så mycket invandring på kort tid i Sverige och att det tar jävligt lång tid för många invandrare att ta sig in. Så för många svenskar, de enda invandrare de stöter på, det är människor de har noll gemensamt med. Och det blir en jättestor klassskillnad, det blir språkskillnad och så vänjer de sig. Jag säger inte att det här är rätt eller nice eller bra, det är bara en observation. Att de är så vana att när de träffar en person som ser ut som du och jag, vi har ingenting gemensamt, vi har ingenting att prata om. Det är så stor barriär mellan oss. Att de bara går runt med den mentaliteten hela tiden. Och att det är det som spökar i bakgrunden egentligen.
Jag tycker det är fegt, för att man har alltid något gemensamt. Vi är människor. Man har alltid något att prata om, men man vågar inte släppa på det. Det är det för mig det handlar om. Det är feghet. För jag kan ta ett exempel. Nu pratar jag hela tiden Ariana, för det är där mina erfarenheter kommer. När vi startade och så fick vi välja en idrottsplats och då hamnade vi på Hyllie IP.
Hyllie.
Ja, ja. Och där är ett lag, Hyllie IK och Andre klubb, har funnits i jättemånga år. Men om integration ska funka så måste båda parterna göra någonting. Det går inte att bara en partner gör något. Så vi kommer dit som invandrare, vi bjuder dem på middag. Vi är här, hej, så här ser vi ut, vi har det här målet. Vi tillhör här, nu är vi grannar. Men ambitionen är att inte stanna här, men vi vet så länge vi är, vi vill ta hand om er, vi vill vara en bra granne, liksom, vi bjuder på middag, bra mat, starta samarbetet så kan dela på klubbstugan, tvättstugan och så vidare. På sig så kommer vi flyttas, för vi har ambitionen att bli en elitklubb. De äter maten, sen säger de efter det, nej, vi vill inte ha mer att göra.
Va?
Alltså, de har ätit.
Nej.
Ja, och i mitt huvud tänker jag, jag har gjort min del.
Men vänta, på vilket sätt kommunicerades det här fram? För jag har svårt att tro att de var så här raka och ärliga och bara, vi vill inte ha något mer att göra.
Nej, men vi tar ju en del av styrelsen, väldigt fina, trevliga killar, så vi går dit och vi har bara ett mål med den här middagen, är att inte sälja in något, men att verkligen starta en relation med dem.
Men var träffas ni någonstans?
På en restaurang.
Okej. Och ni bjuder på mat?
På mat, vi bjuder på mat.
Vad var det för mat ni bjöd på?
Afghansk mat.
Och det är, kan du beskriva?
Ja, men skit i det. Jag vill höra vad det är för mat. Det
jag bjuder dig till Malmö på.
Men kanske det var maten.
Ja, det kanske var fel på maten, det var lammlägg. De kanske inte äter lamm.
Det kan vara maten.
Kan du låta honom prata? Ja.
Det kanske var maten, det vet jag inte. Men då borde de inte äta allt som serverades ju. Men,
ja, för de åt ju.
De åt allt. De åt mer än vad de skulle. Så då tänker vi, och vi är inte i behov av dem på det sättet, för att klubbstugan som de utnyttjar är Malmö kommuns. Det är inte deras egen. Så att och det är inte därför vi går dit, men vi går dit för att presentera oss. Nu kommer ni se oss här varje dag. det är bättre att vi kan hälsa på varandra, vi kan ha en relation, och kan man jobba tillsammans och någon sorts samarbete, så gynnar det båda klubbarna. Men jag lovar, efter den måltiden så säger de rakt ut: nej, vi är inte intresserade och vi vill helst att ni flyttar härifrån. Mm. Rakt ut.
Så de tack för maten i alla fall.
Jag minns inte det. För det är, okay. jag,
men de här killarna, de här hyllige, det måste väl vara typ svenskar, alltså svensk-svenskar.
Yes.
Det är väl över medelklassområdet.
Ja, jag har inte superkoll på Malmö.
Vilken ny produktion där, Hylli?
Yes. Och där mellan Hylli och resten av stan, där är en väg som skiljer det fattiga mot det fina och rika.
Oh.
Så vi tar oss därifrån hit och vi har placerat oss där.
Men hur blev det sen då? Var ni på den fotbollen, eller bytte ni till en annan?
Hur det blev, vi startade i division 8 som vi kallade det.
Men på vilken fotbollsplan hade ni då?
Där Hylli uppe, vi stannade.
Ni körde där ändå?
Men vi ville ha ett samarbete med dem, att vi är här.
Jaha, så det blev inget samarbete?
Nej, och det blev inte fram tills idag, 7 år, vi har inte fått använda klubbstugan. Vi har inte, första 3-4 år fick vi inte ha någon tvättstuga. Vi tvättade hemma, när man kom in i vår trappa så luktade tvättmedel hela trapphuset. En klubb sköts från ett hem eller ett omklädningsrum. Och Ariana har skötts från ett omklädningsrum senaste 7 åren. De var i division 3, Ariana var i division 8. Ariana spelar idag i division 1, de spelar i Sveriges sämsta division.
Shit. Vilka spelar de idag?
6:an, som är den lägsta divisionen.
Och ni spelar i 1:an?
I 1:an.
Och de vill inte låna ut tvättmaskinen till er?
De ville inte, och sen när vi fick via Malmö stad efter ett par år fick vi en yta på 3-4 kvadratmeter. Fick sätta dit en tvättmaskin och torktumlare. Och de hade sina brev där, de hade lite fler för de har lite större verksamhet med 1000 barn. Så när vi går dit i tvättstugan ser vi att de har satt lås i sina maskiner. Så det är sånt, det är det jag menar, ja, är jobbigt. Ja, ja. Och frågan är om de hade gjort samma sak om det heter Carl, en blond svensk kille kliver in där. Nej. Hade de satt lås på sina maskiner?
Nej, det tror jag inte.
Så jag menar, om integration ska funka så måste de också komma och mötas någonstans. Båda parterna måste.
För vad jävlas advokat, kan det vara att det har skett incident att saker och ting har försvunnit? För man sätter väl inte bara lås från ingenstans alls?
Men försvinner vad då?
Ja,
att de ska tjuvtvätta i din tvättmaskin?
Nej, men man kanske snor andras tvätt. De kanske vill ha typ fotbollskalsonger, vad vet jag.
Vem vill det, Hanne?
Andra fotbollsspelare.
Vem stjäler någon så svettiga fotbollskalsonger?
Jag bara jävlens advokat att man tar andras grejer. De har aldrig sett,
jag aldrig hört någon som går
aldrig, du har aldrig varit med om att någon har tagit någon annans tvätt.
Inte fotbollskläder. Inte man går till någon annans förening och snor deras fotbollskläder.
Det finns ett svar bara, och allt annat vet jag att ni bara skojar nu. De vill inte ha oss där.
Det är väl klart att det har de ju sagt.
Det är solklart att de inte vill ha er där. Och jag försöker ju förstå varför, men kan det inte bara vara så att de tänker så här: de kanske är trevliga grabbar, men vi vill inte ha huvudvärken med samarbete, för att vi vet inte vad som kommer att komma med det här samarbetet. Förstår du vad jag menar? Att det kommer en massa så här kulturgrejer, de är afghan, de kanske pratar på ett annat språk, de beter sig på ett annat sätt, de pratar lite för högt, allt det här. Vi vill inte ha det. Vi vill att det ska vara svenskt.
Men vi sa inte till dem på mötet att vi kommer att ringa er hela tiden. Vi kommer att stoppa er och prata. Vi kommer att skrika. Vi bara ska lyssna. Vi kommer att ha matcher. Kanske vi behöver låna klubbstugan en halvtimme på matchdagar. Och då behöver de inte göra någonting. För då får vi en tag av vaktmästaren. Vi går in ut. Ni får inte komma dit. Det är vår. Vi betalar hyran. Det var sånt. Sen visst är vi lite annorlunda. Vi har musik. Våra hemmamatcher har varit en ren rock'n'roll-konsert. Det är live musik, artister kommer och uppträder. Det är 1000 pers, det är barn, det är mammor, pappor, äldre. Alltså allt. Det är en läktarkultur som inte har funnits i svensk fotboll. På deras hemmaplan. Säg och lär. Det är det fotboll handlar om. Det är det era ungdomar vill. Deras ungdomar, alla vill komma över till oss. Men vi säger nej. Så kan vi inte jobba. Jag hade kunnat plocka hela deras ungdomsverksamhet. Men jag gör inte det. Så jobbar jag inte. Så jag menar, det vi gör älskar deras barn. Men de jobbar på ett sätt som inte funkar för dem. Uppenbarligen, eftersom de är i Sveriges sämsta division.
Jag älskar att du påpekar det gång på.
Jag menar, vi krävde inte något av dem, för nej, de ska vara annorlunda. De ska anstränga sig. Vi krävde ingenting. Vi sa, här är vi. Låt oss ta en del av det som ni har.
För går det går inte att ringa till någon i Hyllies fotbollslag och fråga varför de inte lånar ut tvättmaskinen och allt det här? Ja. Jag skulle vilja höra deras förklaring.
Det var faktiskt jävligt kul.
Men lås på sina... Ja.
Alltså för mig är det...
Men är det inte den här kombinationen att säga, okej, det ska vara lugn och ro. Vi orkar inte med någonting nytt som kommer in på vår liksom inkräkta på vår area. Det kan vara nytt om jag kan gå till en restaurang och äta sushi. Yeah. Då får det vara nytt. Men inte att det kommer 30 japaner hem till mig. Då orkar inte jag med. Det blir för mycket. Och så här, de spelar musik, oh, det blir stökigt, vi vill bara ha lugn och ro, vi vill bara gå dit och komma tillbaka. Det är samma sak med stadskärnorna i Stockholm. Nattlivet måste stänga klockan 1 på natten för att folk störs av att det inte
är lugn och ro. Ja, men varför idioterna flyttat till stan då?
Jag vet.
Om du är en fotbollsklubb och det är några andra som vill spela fotboll, då har ni åtminstone någonting gemensamt.
Jag håller med.
Låna ut en fucking tvättmaskin.
Jag vet. Jag säger bara att det är den här kombinationen av feghet, att man orkar inte sätta sig in i någonting nytt. Kombinationen med den här besattheten av lugn och ro.
Förutsägbarhet.
Och förutsägbarheten. Det fuckar upp stadskärnorna. Det är inga människor som vill flytta till Sverige och bo här och göra karriär. Inte unga människor med talang. Det går inte att festa någonstans. Du får inte göra någonting. Allt stänger klockan 1.
Och är det inte bättre åka till Staffanstorp och låna en fotbollsplan där?
Jag kommer inte ens in där. Så pass är det.
Kommer inte in?
Ja.
Men vadå kommer inte in?
Jag skämtar. Jag menar, när du kliver in i Staffanstorp, kliver in på en liv så ska handla. Du har 1000 blickar på dig.
Är det så?
Så är det.
Men det är intressant också att folk kan ha väldigt olika upplevelser. Eller? Jag kom till Sverige för typ 6-7 år sedan eller någonting sånt. Och jag bodde då i Hälleforsnäs. Det är en liten by utanför Flen. Och jag kände mig väldigt isolerad då.
Jag tror alla i Flen kände sig isolerade.
Förmodligen. Men i alla fall, det fanns inget gym i Hälleforsnäs. Men några svenska killar, de hade ett privat gym i en källare. Och då fick jag reda på vem av dem som hade ansvar för gymmet. Och jag gick hem till honom, ringde på dörren och sa, men du, jag håller på att bli galen här, jag behöver träna. Kan jag få tillgång till gymmet? Och han sa till mig, men det är vårt privat gym, vi köpte all utrustning och sånt, så, och det är bara vi som har nycklar. Och jag sa, men kan jag betala någonting? Han tittade på mig lite och sa, vänta. Han gick in och gav mig en nyckel till deras privatgym. Han kände inte mig alls.
Var han full? För då är svenska jättetrevliga och vänliga.
Nej, men förstår du? Ärligt talat, jag hade inte gjort samma sak. Om jag och mina vänner, vi hade privatgym och sen någon dök upp och sa, men kan jag få en nyckel till
och han pratar konstig svenska,
ja, engelska, men
okay. Ja.
Men jag skulle säga att så här, om du är precis utanför Malmö, typ ja, som Hyllie här, du har den här medelklassen som vill ha det på ett visst sätt, de är jätteanti allt de inte känner igen, att det är så här illa, det hade jag faktiskt inte föreställt mig. Men kommer du mer ut där det är mer isolerat i Sverige, säg att du skulle vara
Sölvesborg.
Ja, säg utanför Olofström. Där har vi liksom, då är vi uppe i skogen nu i nordöstra Skåne, eller är det Blek, ja, du vet var Olofström ligger. Om du är där ute typ Jämshög eller någon jävla håla. Där kommer folk öppna upp sig mycket mer. Där kommer du nog vara med som Omar berättar att ja, men har du nyckel då? Det är liksom så här, man vill inte... Men det finns en... Jag vet, det finns en sån här medelklassrädsla, framförallt för invandrare. För det är invandrare som skjuter ihjäl varandra och rånar barn och gör alla de här hemska sakerna. Speciellt afghaner har ju jävla dåligt rykte. Det är klart att många är sådär, nej, vi håller oss på avstånd, du vet. De blir,
ja. Man vill inte riskera. Alltså man vill inte chansa. Även om ni kanske är trevliga så tänker man, ska vi verkligen släppa in dem? Tänk om det blir problem. Och ännu värre, när det uppstår problem, hur ska vi hantera det? Vem ska hantera det? För det är det värsta man vet, att det blir problem och att man ska konfrontera.
Det är inte väldigt olikt rasismen mot svarta i USA. Så om det kommer in så här ett gäng, en svart familj in i ett område där det kanske är medelklass.
Ja.
då är det också så här, ah, men de har dåligt rykte, de verkar trevliga, men orkar vi ta risken? Det är så den sipprar fram. Det är som när jag var i Värmland en gång, i Grums, med en annan i bilen. Och så skulle den så här, ah, men mitt gamla barndomshem, farfar ligger här, kan vi åka och kolla på det? Så kör vi upp till en villa. Och jag liksom, skägg, svarthårig, sitter i en bil. Och så parkerar vi utanför en villa. Och så sitter vi och tittar in i villan, liksom skitlänge. Vi sitter där i en kvart medan jag får höra livsberättelsen. Och så kommer ut en tant ut i villan. Jag bara, fuck. Jag tänkte inte på det. Jag satt här med nedvävd ruta, sitter med mitt skägg. Kolla, nu är de rädda. Nu är de rädda för mig. De tror att jag ska råna stället. Hon kommer ut och hon bara, tjena, tjena, är det ni som ska köpa husvagnen? Så jag bara, nej, det är bara ett gammalt hus med minnen. Så här. Hon bara, nej men vi sitter och äter kebab, vill ni komma in och hälsa på? Ja, kebab. Ja, ja. Hon bjöd in oss.
Ja, ja.
Och så kom vi in, familjen satt där och åt mat, och så fick vi rundtur i huset. Jag var jättechockad.
Ja, men så, det är därför
hon vill bara sälja husvagnen.
Nej. Jag sa, vi ska inte köpa någon husvagn.
Nej.
Kanske du ändrade dig.
Jag har aldrig fått det bemötandet, alltså, grejen är, i Stockholm, i storstäder, runt storstäder, ever.
Men det där känner jag igen som fan. Det där så var det när jag växte upp i alla småhålor. Man körde slut på bensin i moppen. Man var ju hamnade i någon liten by. Här bodde 300 personer eller något, ute i skogen, långt åt helvete. Och så ingen bensin i mopeden. Så man går...
Okej. Du har lyssnat så här långt. På sista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, min vän, lyssna på mig nu. Du har inte betalat biljet på klubb sista måltid. Dom har blate grabarna dom behover pengar. Flis. Lax. Stolar. Dirabilar. Lix hotel. Duvet. Dom oste du betala om du ska lisnamer. Du formanga flera avsnitt också. Pakieter bjudande, helt enkelt. Les i beskrivning for avsnitt, där det finns information for att bli medlem på klubbista måltid. Det kostar som en mycket liten kafé latte ute på torget. Per månad. Let som en plet. Tak, min vän.